Välkommen till podden Klimat for Dummies, en podd producerad av oss på Altitude Meetings för att försöka bena ut frågor och påstående i den komplicerade klimatdebatten. För det är komplicerat och svårt att hänga med. Vad är vad och vad kan jag som privatperson göra som skillnad? Eller vad kan mitt företag göra och spelar det egentligen någon roll vad vi gör i lilla Sverige? Och hur kommer det sig att summan av alla dåliga utsläpp och sektorer alltid blir mer än 100%? Vem ska jag egentligen lita på? Vem är värst och vem är bäst? Detta och mycket annat tänker vi bena ut och vi hoppas kunna ge lite guidning i vad som gör mer eller mindre nytta. För alla kan göra något. Och precis som namnet på podden indikerar, inga frågor är för dumma. Så dela gärna med oss till er av era frågor och funderingar. Maila eller skicka via våra sociala kanaler eller våra mailkanaler på altitudemeetings.se så ska vi försöka svara här i denna podd. Och jag heter Jasmin Aran Moder och med mig har jag min stående gäst, eller sittandes idag faktiskt. Ja, du kanske sitter alltid. Vi one and only Mattias Goldman, även vad jag då kallar Mr. Klimat himself. Välkommen, och idag är du ju på plats.
För en gång skulle jag sitta och titta ut över Malmö kanal här i Altitude Studio. Härligt att vara här.
Eller hur? Och denna gången ska vi ju dessutom ha en gäst, det är ju första gången.
Så det ska bli spännande. Det ska bli
väldigt spännande. Ingen press alls, kära gäster, ni vet ju inte vem det är. Men nu ska jag berätta varför vi har valt den här branschen. Det här är en bransch som ibland omnämns som en av de största miljötjuvarna eller bovarna eller vad vi nu ska kalla det. Men som vi inte pratar så mycket om, för alla måste ju på något sätt bo eller vara. Annars hade jag ju inte varit, vi hade inte suttit i den här byggnaden. Men å andra sidan står det för en stor del av våra utsläpp aggregerat med alla olika delar. Lite beroende på hur många procent, beror väl på vem man frågar och hur man mäter och hur mycket som omfattas. Men som jag sa, vi har med oss en expert idag på området som ska försöka hjälpa oss att bena ut vad som är vad. Med oss här, välkommen Elise Grosse, hållbarhetschef, bygg och fastigheter på Sweco Architects. Välkommen hit, så roligt att vi får ha en expert med oss, eller hur? Elise, jag börjar med detta citat innan jag släpper in dig här, som jag hörde från någon som pratar mycket om hållbarhet. Att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas. Med det, ordet är ditt. Vad skulle du säga? Hur bygger vi, agerar vi mest hållbart i denna bransch?
Ja, det är ju såklart. Så fort man tar ordet hållbarhet så blir det ju direkt väldigt komplext, eftersom hållbarhet, om vi då tar vår internationella definition med de globala utvecklingsmålen, SDG:erna, så är det ju 17 mål och 169 delmål. Så det är fullt av synergier, möjligheter till synergier och också målkonflikter. Så just hur ska vi förstå hållbarhet? Ja, det är komplext, och där behöver vi ta hjälp av varandra och även datadrivna verktyg, tror jag, för att kunna jobba intelligent med det här. Men tillbaka till citatet som du nämner. Det, jag vet, här i Sverige så är det ju Anna Denell som är hållbarhetschef på Vasakronan, har ju varit väldigt aktiv i att sprida det citatet. Och det finns en stor dos sanning i det. Om man tittar på EU-kommissionens politik för hur ska vi kunna bli net zero carbon, hur ska vi bli klimatneutrala i Europa, och samtidigt har vi fortfarande en väldigt stark urbanisering som har ett stort klimatavtryck. Hur ska vi klara det? Är inte det en målkonflikt? Jo, det är det. Om vi inte är så att vi transformerar oss själva till att bli ett cirkulärt samhälle. Cirkularitet är ju på något sätt en lösning till många hållbarhetsutmaningar, i alla fall många som kopplar till klimatpåverkan och byggd miljö. Där finns många lösningar att hämta inom cirkularitetsbegreppet. Och det här citatet, att bygga mer, den hållbaraste är det som inte byggs. Ja, på ett sätt är det ju det, eftersom det inom materialen, att ta fram material som vi bygger med, det har det utsläpp. Det blir utsläpp av det. Även om du bygger i den trä eller låt säga pappersmassa, så avfall från skogen, så blir det fortfarande ett avtryck. Och då måste vi ju kompensera det avtrycket med hjälp av att producera energi. Så ett första skifte där handlar ju om att tänka på en byggnad som någonting som en producerar, inte som någonting som konsumerar, till exempel i energifrågan. Det är ju ett sånt första tänk. Men sen handlar det ju också om, var har du most buck for the, or most bang for the buck? Var får du mest effekt? Är det på en byggnad? Här sitter jag med min byggnad och jag sätter solceller på den och så är jag så hel och ren. Eller är det på en samling, ett kluster av byggnader? Kanske på kvartersnivå där du får mest effekt utifrån alla hållbarhetsdelar och utifrån klimat som består både av klimatpåverkan från material och klimatpåverkan i den energiförsörjning och klimatpåverkan för hur du rör dig till och från fastigheten. Den listan blir ju bara mer komplex. Då kanske det är ju mest störst nytta på kvartersnivå där du också faktiskt känner att du kan påverka din egen närmiljö och ha stort engagemang. Och sen så stadsbyggnadsnivån såklart.
Och där handlar det ju väldigt mycket om samverkan då, att man får till en samverkan och samtal mellan olika aktörer och inte ser sig varandra kanske som konkurrenter eller, utan man måste öppna upp för de nyttorna det kan göra för att samverka. Men om jag bara backar lite, för den är ju väldigt intressant, men om vi backar lite kring det som du initialt sa, hur man kanske bygger mer cirkulärt. Min fråga då, två olika delar kanske, vad ska man tänka liksom när man å ena sidan skapar ett nytt hus eller byggnad, oavsett om det är med återbrukade material eller inte, vad är det som gör mest så att säga klimatpåverkan? Är det betongen pratar man ju mycket om, som inte är alltid en jättehärlig miljövän? Eller är det målarfärgen på insidan som man glömde bort, att oj då, det måste ju också vara hållbart?
Jag tycker att det handlar om rätt material på rätt plats och för rätt livscykel. Olika byggnader har olika livscyklar för olika delar av av byggnaden. Tar vi ett sjukhus så finns det ju vissa delar av sjukhusbyggnaden som faktiskt måste uppdateras kanske på en 3-års livscykel. Då ska ju de materialen vara antingen av en sån kvalitet att de kan återbrukas till 100%, det vill säga monteras och demonteras och ta del av den nya livscykeln och designas om och uppgraderas. Eller så ska det ju vara i den biologiska kretsloppet där det kanske är då pappersmassa som har ett lågt klimatavtryck. Men finns ju också andra aspekter. Miljöavtryck är ju också viktigt. Så det är ju ett sätt att tänka i olika livscykler och rätt kvalitet på materialet för rätt livscykel. Mm. Men det handlar ju också om slit och släng, att gå bort från det här som industrialismen har, tycker jag, mycket drivit upp. Att vi ska producera någonting så effektivt som möjligt, men vi bryr oss inte om att den produktionen skapar väldigt mycket avfall och inte är optimerad för flera livsskeden.
Just det. Intressant, jag bor själv i ett hus där vi har bytt fasad 3 gånger. Vi har inte bott där så länge kan jag säga. För att där tänkte man väl att det var bra med den här pappväggen som inte höll mer än en kvart ungefär. Det var inte jättebra, det var lite slit och släng kan man säga. Mattias, du ville komma in här.
Jag tycker det är så spännande när man hör vad Elise säger. Så tittar man på väggarna runt omkring oss och 90% av tiden befinner vi oss inomhus. Så det troligaste är att de flesta som lyssnar på podden också är inne nu. Och då ser man de här väggarna och golven och taken och börjar tänka på dem som en slags bank. En materialbank där vi kan hämta resurser och använda igen. Kanske rent av använda hela väggen igen utan att riva ner den. Och då behöver vi plötsligt inte importera kobolt från Kongo eller vad det kan vara. Utan detta cirkulära tänk är ju superklimatsmart. Men gör också att den där väggen eller det där köket som vi så aningslöst bara river ut får ett helt annat värde när man tänker så. Det har gett stor klimatnytta. En femtedel av vår samlade klimatpåverkan kommer från bygg- och fastighetssektorn. Och det är dessutom det som kanske ligger nära till hands för oss alla att tänka på. Solcellerna på taket som du nämnde, rut- och rotavdragen, hur vi använder dem och hur vi ser till att det är en del av ett hållbart liv i stort och smått.
Vilket låter ju väldigt rimligt och att man kan återbruka de här olika materialen. Men det där vet jag inte om ni vilka utmaningar ni ser. Därför att jag vet ju själv, jag följde det huset vi sitter just nu i. Jag följde ju när det här byggdes och vi vet också att det blir ganska mycket material över som inte riktigt... Man vet hur den ska hanteras och på vilken liksom Blocket eller Tinder-sajt, om man nu kan kalla Tinder, när man matchar ihop överblivet material med nybyggnationer. Men där är någonting som jag tycker mig se att det glappar. Att var hittar man matchningen mellan det här återbrukade materialet, det som har blivit över eller som blir när man river något, och den som har ett behov av det? Elise, vad skulle du säga är de största utmaningarna i det här cirkulära tänket?
Nej, men du är ju på många utmaningar där, och där finns det också möjligheter som jag gärna kommer in på. Först och främst tiden. Om du ska matcha din renovering eller din nybyggnation med material som finns tillgängliga precis då, då måste du ju ligga ute i god tid och kunna boka de materialen som kommer finnas tillgängliga. Och oftast när man river en byggnad så kanske det annonseras först 2 månader innan. Så där har vi en tidsutmaning. Men nu finns det digitala verktyg där vi kan med hjälp av historisk data för rivningar för en viss stad, så kan vi prognostisera. De här typen av byggnader tror vi kommer rivas här nu inom 5 år. Vi kan till och med lokalisera dem inom en stad och inventera det material som finns där. Och då kan vi veta om det kommer mycket betongkross, mycket tegel, till exempel gult tegel, eller kommer det mörkrött tegel. Vad är det för något som kommer då från de här renoveringarna och så att säga, rivningarna som vi har prognostiserat här på 5-10 års sikt? Då kan vi ha en möjlighet att bättre planera in för det materialflöden som vi kommer ha tillgängligt lokalt. Så det är ett sätt att hantera en utmaning med tid. En annan sak där vi verkligen behöver samverkan, det är ju fråga om garantier och kvalitetsgarantier. Jag försökte få tag på återbrukad plåt för att lägga på mitt timmerhus, min lilla stuga. Och den kan man ju bara skala upp för ett större projekt för att förstå utmaningen. Då har jag väldigt svårt att hitta den hantverkare som vill ge mig garanti när jag ska använda ett återbrukat material. Så att här behövs det ju samverkan mellan både de som är kvalitetssakkunniga, de som står för försäkringar, själva entreprenaden som utför. Här behöver alla hjälpa till att hitta lösningen på detta.
Och den har man ju pratat ganska mycket om även i mode- och textilindustrin, hur man kan tracka tillbaka. Var kommer det här materialet? Hur är det infärgat? Vilken blixtlås är det, för att man ska veta hur det sen ska kunna återbrukas? Så något medskick av det slaget vore ju intressant.
Precis så, därför att på samma sätt som jag vill kunna gå in och kolla vad jag har på mitt bankkonto, så vill jag, om vi nu ser de här väggarna och så som en slags materialbank, så vill jag kunna veta vilka kvantiteter i vilka kvaliteter och egentligen vilket värde har det också. Och det där värdet bör ju, som du är inne på Elise, vara högre därför att det är klimatsmartare än om man måste plocka upp ur jordskorpan eller importera från andra länder.
Och vi ser ju här att här går ju utvecklingen rasande snabbt. Det kallas så kallade material passports, eller via blockchain-teknik. Om man jobbar med digitala datalager så kan man ju följa materialens ursprung, till och med vilken fabrik som det är producerat på. Och ha med sig cirkularitetsdata vad gäller hur man kan montera och demontera det här materialet och vilket typ av underhåll det kanske behöver och var det ligger till. I Holland till exempel så har man en 100% coverage eller täckning av ens vägar och liknande med material passports. Så att när en kommun ska titta på sitt underhåll av sitt vägnät och infrastruktur, då kan de trycka på vägen och se exakt vilka material den innehåller, var det kommer ifrån och vilket underhåll. Så att den entreprenör som ska göra åtgärden kan också ta in i sin beräkning att oj, jag kan använda de här materialet, det finns ju redan på plats, jag kan bara återbruka det. Och då kan du få en mycket mer lägre, vad heter det, ett bättre pris helt enkelt. Just det. Man kan använda materialet på plats. Därför att vi har informationen tillgänglig. Så data och information, att samla den på ett strukturerat sätt och visualisera den, det är verkligen en nyckelfråga för att vi ska kunna jobba cirkulärt.
Det var intressant, för några år sedan så hade jag ett seminarium som bygg och textilbranschen, och där man också då såg att man kan ju använda överblivet textil som isolering, men det var ju uppenbart att de två hade inte varit på samma Tinder-sajt, för ingen visste ju vem kan jag ringa, vilken anslagstavla kan jag berätta att det här materialet finns. Och det kan ju också vara intressant att här finns ju mycket material som kanske kan bli över, som kan användas till något helt annat, i konstsammanhang eller till vad vet jag, så där vi inte är duktiga på det här tvärsgåendet, utan så blir det en slängvara istället. Så det är ju en annan form av digitalisering och marknadsföring. Vad skulle du säga, eller ni båda säga, är de där otippade miljöbovarna i bygg sektorn eller bygg...
Men gipsskivor, den är ju väldigt vanligt, gipsskivor. Och det har faktiskt en ganska stor klimatpåverkan i det här vanliga materialet. Dels har det att göra med att när det kommer gipsskivor så kanske det finns någon liten skada, då slänger man hela skivan. För att det är bara för att det är en liten skada på hörnan. Eller man inte har gjort ett bra jobb att kvantifiera på ett noggrant sätt så att man har övermängder som bara hivas. Eller att man skär ut en kvadratmeter på en gipsskiva och så är det 1,5 kvadratmeter kvar som man bara hivar. Så det är en väldigt resursslöseri därför att man tänker att arbetstid är så mycket dyrare än materialkostnad. Men då räknar man ju inte in hela materialkostnaden.
Hela, men där har vi ju hela
allting.
Just det.
Och jag tänker mer övergripande att ett väldigt slöseri är att vi bor så stort. Mm. Och dessutom har vi så stora kontorsytor. Och det lärde vi oss av covid att de där kontoren kommer inte alls att vara på 5 dagar i veckan. Och vi har nästan dubbla boytan i Sverige per skalle jämfört med europeiska snittet. Mm. Och jag hör väldigt ofta att man knackar ut en vägg så att man 2 lägenheter blir en. Men jag hör aldrig motsatsen. Nej. Att man delar upp en lägenhet i 2 till exempel. Så kunde vi bo mindre skulle det vara mycket, mycket energieffektivare och kanske mysigare också. Mm.
Ja, det behöver inte ens vara bo mindre. Det kan ju bara vara att nyttja vår befintligt byggda miljö på ett smartare sätt. Ofta står ju byggnader tomma större delen av dygnet. Hur kan vi nyttja det med ett smartare sätt genom att ha digitala tvillingar och appar som visualiserar hur de här ytorna kan vara tillgängliga för olika saker? Där behövs ju nya affärsmodeller utvecklas, vilket det också gör med pop-up-kontor och allt möjligt. Där kommer vi se en stark utveckling här framöver, post-pandemin.
Mm. Den är ju också intressant medskick om det är några politiker som sitter här på andra sidan och lyssnar och några tjänstemän så ska man ju också ha med sig att det här är ju en outnyttjad resurs, herregud, vi sitter ju på massa ytor men i ganska många fall så får vi ju inte lov att använda detta om inte det går igenom en bygglovsprocess, vilket i sig är en liksom hämmande effekt för att försöka få till, oavsett om det är en affär med eller inte. Vi hade en diskussion i julas om vi har ett ganska stort antal hemlösa i Malmö, så som vi har tyvärr i många delar av landet, och istället för att då bara kunna använda våra tomma lokaler, ja, det går ju inte hur som helst, va? Utan då måste det igenom de här processerna, och där tror jag också att ur så många perspektiv, klimatperspektiv men också faktiskt det sociala hållbarhetsperspektivet, så måste vi också se, kan man lätta på vissa av de här frågorna? Det ska ju inte bli farligt, det ska vi ju liksom...
Kommit, heter det Kometutredningen, det här med testlagstiftning, som jag har förstått är det nu möjligt att om man har ett projekt och så finns det en uppenbar insats man kan göra för att främja, alltså minska klimatpåverkan eller förbättrad hållbarhet på ett väldigt tydligt mätbart sätt. Men det kanske finns ett hinder i, låt säga, detaljplanens gestaltningsprogram eller något liknande som inte, så att man inte kan återbruka det här gula teglet för att man här står det mörka naturfärger i gestaltningsprogrammet. Mm. Då finns det nu det här testlagstiftning, alltså man kan ansöka att myndigheter testar att utveckla lagstiftningen kring den här frågan. Så att här ska vi nu åberopa den här möjligheten och hjälpas åt. För regelverket måste ju följa med den otroliga förändringstakt utan att för den skullen sänka kvaliteten.
Ja.
En sak, jag tycker det är jättehäftigt. En sak är ju att försöka utnyttja och utmana lagstiftningen. Men om man är så här typisk climate for dummies så kanske man inte går till EU och jag ändrade lagar direkt, va? Och då gillar jag att man omfamnar det som har funkat bra så himla länge. Jag gillar att man omfamnar att vi har gemensamma tvättstugor. Det är supermycket effektivare än att var och en har ett tvättrum. Liksom. Jag gillar att man har gemensamma verktygsrum eller vad det kan vara i bostadsrättsföreningen. Och kanske att man har en eller ett par gemensamma överlattningslägenheter istället för att alla har ett gästrum som står tomt för det mesta. Så det är ganska mycket också som finns där ute som är liksom beprövat men som vi håller på att glömma bort eller ge upp helt i onödan.
Och den tror jag att medskick är väl också om de här tvättstugorna, för det har ju varit en trend de senaste åren, och det vet du kanske mer också, Elise, om att man har fler och fler vill ha sina tvättmaskiner inne i huset, det är jobbigt där nere. Jag vet också från alltså de som sköt fastighetsägarna eller fastighetsskötarna som tycker det är besvärligt med de här gemensamma, för det är ingen som vet reglerna. Men då då är ju problemet att man kanske har varit dålig på att informera om reglerna. Problemet är kanske inte just, jag älskar tvättstugor, de var ju mycket mer effektiva än våra små. Men att man tar tillbaka.
Så värmen stiger och värmer hela huset.
Eller så man kanske kan ha den här tvättstugan på en annan våning som gör att det också blir någon gemensamhetsutrymme. Alltså det finns många delar i det.
Tillbaka till din Tinder där. Alltså, ska man träffa varandra i min egen tvättstuga? Det händer ju inte.
Det händer
det
ju
är
inte,
gemensamma
va?
I så fall.
Exakt, exakt. Elise, jag vet att du också har sagt vid något tillfälle är väldigt bra det här med att man tjatar hela tiden om att man inte kan bygga både hållbart och billigt utan det blir, om man nu ska ha det hållbart.
Ja, det har inte jag sagt, utan jag tror tvärtom.
Nej, men tvärtom, ja men det är det jag menar, tvärtom, att du tvärtom säger att det är klart man kan. Jag tror att jag citerade någon och sa att de säger att, och då sa du till mig, så är det inte alls.
Ja, och, här och sen ordet billigt är kanske fel, men så här. Bäst ekonomiskt. För det handlar ju om hur du ställer upp din budget och din ekonomi. Det var en ögonöppnare för mig när jag skulle få till ett dagis, ett företagsdagis nere i gamla Östtyskland. De hade ju från början var de ju väldigt resurseffektiva. Så jag ska säga att jag lärde mig väldigt mycket av att jobba i forna DDR. Vad gäller resurseffektivitet och, vikten av nätverk för att åstadkomma någonting. Men där så lyckades vi med hjälp av lokala aktörer, genom att vi anpassade designen inför deras produktionsmått och hade en aktiv aktörssamverkan redan från början också med dem som, alltså the janitor, vad blir det, fastighetsskötaren, att de var med och hjälpte till när det handlade om att sätta vissa strategier så att inte en liten tuva skälper hela lasset för att man har en viss städfirma som använder det här medlet och då kan man plötsligt inte ha trägolv eller något liknande fånigt. Så att det gäller att ha en integrerad process från början och vara lite flexibel med sin design där eller sätta vilka ekonomiska vinningar vill vi ha ut av det här. Den stora vinsten för det här företaget var ju inte bara att man byggde det här dagiset på loppet av ett år med väldigt höga kvaliteter, låg energiförbrukning, klimatsmarta materialval, giftfritt. Så att det fanns en väldigt stor stolthet bland de som jobbade där. Så att de fick ju kunde ju attrahera sin arbetskraft på helt nya sätt och vara med i de lokala nyheterna och sen på de stora nyheterna och barnen och alla som jobbade där och mådde bra av det här framåtlutande. Så att Merkel kom ju på besök och de varit utnämnda som familjevänligaste företaget. Så att det här varit ju en sån otrolig vinst för dem. Både vad gäller som att attrahera arbetskraft i den här lilla hålan till att göra ett bra projekt. Alltså rent byggmässigt, men också vad gäller varumärket för hela deras företag som stort. Så att
lite i förbigående där, Elise, så tycker jag att du tog upp en superspännande grej. Alltså det här fastighetsskötaren du bara nämnde helt kort där. De allra flesta av oss kanske inte ska bygga något nytt eller ens riva eller ens bygga om något stort i närtid. Men alla är vi ju fastighetsskötare på något sätt. Vi bor hemma i vårt eget hus eller vi har själva ansvar för vår termostat eller vi kan säga till vår hyresvärd att det skulle kunna funka bättre. Och det finns otroligt mycket vinst att göra bara på att skruva och fixa och täta och ändra.
Och titta på användningen. Alltså hela tiden, ja, men fastighetsskötaren som vet eller den som faktiskt bor där som, eller vill bo där, att fundera lite på hur man gör. Men och sen så är det ju det här med att resurser ja, men tänka egentligen på vilka resurser vi har och att hushålla med dem på rätt sätt, det är väl en av nycklarna.
Ja, och jag tror inte vi är vana vid att tänka på våra resurser. Vi tänker dem oftast väldigt fyrkantigt. Det finns ju otroliga värden redan investerade i den byggda miljön. Om vi tar till exempel klimat som är lite grann dagens tema, koldioxidekvivalenter. Det här hotellet som vi byggde om, eller som blev ett hotell, det var en gammal magasinbyggnad med hopplösa takhöjder. Det hade ju en besparing på 3600 ton koldioxid. Och det säger ju inte så mycket den siffran, för det är ju bara en siffra. Så att vi måste lära oss att ha en känslomässig relation till de här siffrorna, de här nya valutorna som beskriver hållbarhetsvärden eller indikatorer. Mm. För 3600 ton koldioxid, om vi tittar på the shadow cost, det vill säga hur mycket påverkar koldioxid vårt samhälle på ett negativt sätt? Alltså vad kostar oss utsläppen? Då har ju Trafikverket slagit fast i Sverige en siffra på 7 kronor per kilo utsläpp. Det är kostnaden för samhället. Så tar du det gånger 3600 ton, då hamnar du där på 25 miljoner kronor som vi då besparade samhället genom att behålla den här, ta hänsyn till den redan investerade koldioxid. Och räknar man också om vad materialet hade kostat om jag hade köpt det nytt. Så jag hade rivit det och så hade jag köpt nytt, då hade det ett värde av 86 miljoner kronor. Mm. Och nu har ju materialpriserna gått upp med 35-40% på trä och betong och gipsskivor hörde jag här också. Så att den här budgeten, alltså om vad som är kostnadseffektivt att bygga, där behöver vi väl lite bättre på hur vi sätter upp liksom the budget.
Ja, men det är bra. Och kunna egentligen visa mycket tydligare på liksom, vad det faktiskt kostar eller vad man egentligen vill spara.
Ja, bli bättre på att räkna.
Ja. Och det här då är min liksom, sista fråga innan vi rundar av lite. Mattias, du sa ungefär, vad sa vi, en femtedel står utsläppen?
Lite drygt det, ja.
Det är i Sverige, för det är, globalt sett är det 40%. I Sverige är bygg och fastighet 20%, för vi har ju mycket vattenkraft och fjärrvärme och så. Men globalt sett är det 40%.
Ja, men det är bra, för det var faktiskt det en av mina frågor var. För att jag har ju också hört man har slängts mellan 20 och 40 och det är lite, det kan man ju säga. Det är ju ändå ganska stor skillnad kan jag ju tycka, va. Men vad skulle ni säga om man kan liksom, vad är möjligt om man tittar från svenskt håll? Hur mycket skulle vi kunna komma ner? Skulle vi kunna komma ner till 10% eller liksom, vad är möjligt?
Nej,
om man
alltså jag tycker att det möjligt är ju det. Vi har åkt till månen, vi har grävt ur hela Ruhrgebiet så att hela marken sjönk flera centimeter. Vi har byggt pyramiderna redan för tusentals år sedan. Alltså vad är möjligt? Det tycker jag är fel fråga. Det är möjligt. Vad krävs?
Ja, det är bra. Vad krävs?
Vad krävs? Jo, men det blir att våra byggnader blir producerande enheter. Att vi verkligen engagerar oss i den cirkulära ekonomin. Där vi delar smartare på våra resurser. Och där vi också återbrukar våra resurser i de här kretsloppen. Det tekniska och det biologiska kretsloppet. Ställ om!
Just nu så är ju bostaden och fastigheten en stor del av problemet. Och när det blir en stor del av lösningen istället så är det riktigt spännande.
Ja,
det är det
spännande.
Som blir materialbanken, det som levererar energin som vi behöver till fastighetssektorn.
Solenergin eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, det här är väldigt spännande. Jag tror att vi har väldigt mycket att göra. Jag är ju alltid, jag är lite också så här överdrivet optimist och tänker, gud vilka stora möjligheter här finns då. Ska man in i kanske byggbranschen. Här är ju, det är ju här det händer, eller hur? Finns
det
så mycket.
Det behövs mer.
Men en sak kan man ju ta med sig, att ställ krav, det gör skillnad. Om du som slutkonsument ställer krav och frågar vad är det för koldioxid per kvadratmeter. Alltså fråga de där frågorna, det gör skillnad. Titta bara på förflyttningen i alltså fashion industry, vad man har förflyttat sig där. Det gör skillnad. Ställ krav till dina hyresvärdar eller när du köper en lägenhet, hur det nu är, och på din arbetsplats. Jag vill veta som medarbetare, vad är min klimatpåverkan på företaget här? Hur ser hållbarhetsredovisningen ut? Det här kontoret som vi hyr, vad är det för klimatpåverkan per kvadratmeter? Ställ frågorna.
Det är bra. Det är ett väldigt bra medskick. Om du skulle ge ett medskick till byggaren som är där ute, eller byggsektorn, vad skulle du säga? Om du kunde ge dem tre eller två, det här ska ni tänka på, de viktigaste grejerna.
Ja, men ett är ju så här, av våra operations, alltså det som vi tillhandahåller, på vilket klimatavtryck har det? Först ta reda på ditt eget hus och städa upp där. Var har vi våra stora klimatavtryck? Börja där. Och sen som lösning, om du inte vet hur, så är det ju den här det cirkulära, resurseffektiva. Och där kanske det krävs att du behöver samverka med dem som ingår i din produktkedja, value chain som det heter.
Precis. Mattias, vad skulle du säga? Mer till privatpersonen,
ja, men,
kanske?
Till privatpersonen, ja. Börja, och där var Elise också, börja med att tänka med plånboken. Mm. Och när man tänker med plånboken så fattar man att det verkar vara dyrt nu att värma upp husen. Och dyrt med elen är det ju också oftast. Mm. Om man då har ett energieffektivare hus, vilket är lätt att fixa, då sparar man massa pengar man kan använda till annat. Och det andra är tänk mysigt. Mm. Och det mysigt, då tror jag de flesta av oss tycker att det är ofta kanske lite mindre. Mm. Ofta kanske ett trägolv snarare än råbetong. Mycket av det mysigt är också klimatsmart, och tillsammans är också mysigare än var och en för sig. Mm. Och för det tredje, precis som Elis var inne på, tänk på att göra skillnad i din vardag. Mm. Och vår vardag är till 90% att vi är inomhus, så det är där vi börjar.
Mycket bra. Hörrni, det var allt för, från oss här idag, från Climate for Dummies. Elise, stort tack för att du var med och benade ut lite i denna världen. Jag har fått mig mycket till livs. Jag vill slänga mig in i den här branschen. Och tack Mattias för att du ständigt är min bisittare. Hörrni, som sagt, allt från oss. Vill ni veta mer om oss så går det bra att kolla in altitudemeetings.se eller följa oss på våra olika sociala medier. Där läggs också den här podden ut så ni kan sprida och lyssna vidare. Och som sagt, inga frågor är för dumma. Hör av er om ni vill veta mer vad ni funderar på vid middagsbjudningen nästa gång. Tack för idag. Ha det bra.